Kanske du har haft en vattendroppe i din hand någon gång och märkt hur ytterst lite du behöver vrida på handen för att vattendroppen ska kila iväg i endera riktningen. Om nu vattendroppen kunde tala och sa så här till dig: jag är duktig, jag kan rinna åt vilket håll jag vill, så skulle du förstås småli. Det är för att du ju visste att vattendroppen inte alls kunde rinna vart den ville, utan endast på grund av att du rörde din hand i endera riktningen. Men om vattendroppen ändå insisterade och menade att den visst kunde göra precis som den ville, då kanske du till slut skulle vrida lite grann på handen för att riktigt demonstrera var makten fanns. Och vet du, det står i Ordspråksboken 21, första versen så här: konungarnas hjärtan äro i Herrens händer så som vattenbäckar. Han leder dem var helst han vill. Guds makt med konungars hjärtan. Och om den här sanningen gäller det mäktiga på jorden, hur mycket mer måste den då inte gälla dig och mig? Men det verkar som att ju mer makt människor får och ju mer makt vi lyckas tillskansa oss och ju fler vi lyckas så att säga få under oss, desto lättare tycks det vara att glömma att vi faktiskt bara är människor, förgängliga varelser i en högst osäker och skör värld, och att allt mycket snabbt egentligen kan förändras. Men många av oss bygger ändå och bor på den här jorden som om vi skulle bo och stanna här för evigt. Allt sedan människosläktets tidiga dagar så står Babels torn som symbolen för mänskligt högmod och självtillräcklighet. Våra byggnadsverk har ofta varit ett uttryck för vår egen prestige och makt och ära. Och det var ju i Babel som den tidiga samlade mänskligheten i stor upproriskhet emot Gud tog sig för med att bygga en stad och ett torn som det står till sin egen ära. På den tiden sa man till varandra: kom, låt oss bygga en stad och låt oss bygga ett torn vars spets räcker ända upp i himlen och så göra oss ett namn. Och sedan dess så har människosläktets företag ofta kännetecknats av denna ävlan, av denna tävlan, av denna självberömmelse, av konkurrens och av ryktbarhet. Inte minst har det syns i de krig vi har fört. Nationerna har velat vara störst och bäst och duktigast. Det syns i dagens politik, i partiernas strid med varandra. Det syns också i dagens byggnadsverk. Skyskraporna sträcker sig allt högre och den ena staden ska vara värre än den andra när det gäller byggnadsmonument. Men jag tror också att det syns i kulturella aktiviteter såsom konst och vetenskap. Man skriver sin avhandling inte bara för att få tjäna mänsklighetens bästa, utan också för att få den där doktorsgraden och komma till någon sorts berömmelse, för att inte tala om idrottens värld förstås. Och vi vill som människor ogärna tro att det finns en Gud vars händer är större än våra. Vi är ofta allt för upptagna med att beundra våra egna höga personer och vad vi förmår och vad vi kan skapa. För upptagna med oss själva för att ens ha tid att tänka på att det finns faktiskt en som är större än dig och mig. Ja, predikaren han sa så här, han var ju lite filosofisk, Gamla testamentets predikare. Han säger: och jag såg att all möda och all skicklighet i vad som görs icke är annat än den enes avund mot den andra. Individuell, nationell aktivitet görs, menar han, egentligen utifrån avundsmotivet. Så också detta är förfänglighet och ett jagande efter vind. Vad vi gör, det gör vi för att vara bättre än andra. Och vi glömmer bort att vi endast är en vattendroppe i Guds mäktiga händer. Att vi bara är stoft, att vi bara är en vindpust, att vi bara är från igår, en rök som hastigt försvinner. Att vi är som ett blomster på marken som visserligen blommar upp vackert en tid, men snabbt försvinner så fort den heta ökenvinden blåser över platsen. Och så vet man inte ens av att blomstret har stått där en gång. Och det här har ingenting med självförakt eller ringaktning att göra. Den här synen på människans tillfälliga vistelse på jorden. Utan det handlar om att få en realistisk bild på sig själv. Och en realistisk bild på människans relation till en evig, oändlig och suverän Gud. Det handlar om att få en rätt syn på oss själva i relation till vem Gud är. Som människor så skapades vi ju ursprungligen en gång för gemenskap med vår skapare. Men i självvalt trots har vi vänt vår skapare ryggen. Och vi lever i den falska föreställningen om att vi inte ens skulle behöva Gud. Fast det egentligen är så här, att varenda hjärtslag som slår och varenda andetag som du tar inte skulle kunna göras Guds uppehållande nåd förutan. Det som Paulus säger till de stolta filosoferna i Aten, det är i honom, i himmelens Gud, i skaparen, som vi lever och rör oss och är till. Vi har honom att tacka för vår blotta existens och att vi idag kan sitta här med själsförmögenheterna i behåll och tänka och lyssna och känna. Tusentals år efter händelsen i Babels torn så satt en stor härskare i Babel och njöt av sin storhet och sin prakt. Han var sin samtids mäktigaste man och en av antikens största konungar. Det var under hans tid som det babyloniska världsriket gick in i sin glansperiod. Han regerade mellan 605 och 562 före Kristus. Nebukadnessar hade varit framgångsrik i sina fälttåg och lagt under sig domäner allt bort ifrån Persiska viken och västerut emot Medelhavet. Konungariken hade han kuvat, folk hade han fört bort i fångenskap, också judafolket. Och några utav fångarna från Juda hade kommit honom att höja lite grann på ögonbrynen, därför att han hade fått se utslag av denna Guds mäktighet och makt. Och han hade kommit att förstå att den Gud som judarna tillbad var någonting extraordinär. Daniel var ensam den som hade kunnat tyda den obehagliga drömmen han hade haft om den där bildstoden, du vet. Tre av Daniels vänner, som vi talade om förra gången, hade på ett mirakulöst sätt blivit räddade från eldens lågor när de hade kastats in i den brinnande ugnen, därför att de hade vägrat att falla ner och tillbedja den eländiga avguden, bildstoden, som Nebukadnessar hade låtit ställa upp. Och Nebukadnessar hade fått respekt för judarnas Gud, men han hade ännu inte tillbett honom. Han hade ännu inte erkänt honom som sin Gud, eller som den Gud som hade rätt att vara herre över hans liv. Han höll honom fortfarande lite grann på avstånd liksom. Men när vi kommer till Daniels bokens fjärde kapitel, så möter vi en ny ton i Nebukadnessars själ. Här är ett av Bibelns märkligaste kapitel, skrivet av en hednisk världshärskare som just kommit till en levande tro på himmelens Gud. Och nu lovar han och prisar han och upphöjer han honom för vem han är och för vad han har gjort i Nebukadnessars eget liv. Så kapitel 4 börjar med en lovprisning till himmelens Gud, och det slutar med en lovprisning till samma Gud. Egentligen är kapitel 4 skrivet som en kungörelse som skickades ut över Babels väldiga rikes domäner till alla folk, stammar och tungomål som där bodde. Varken tidigare eller senare i den mänskliga historien lär väl en konungslig kungörelse lik den här har skrivits och skickats ut. En konungslig kungörelse som börjar med lovprisning till himmelens Gud och som slutar med lovprisning till himmelens Gud. Även om det borde vara det mest naturliga för alla jordens digniteter att erkänna Gud som den högste konungen. Men Nebukadnessar, han låter skriva: jag har funnit för gott att härmed kungöra det tecken och under som den högste guden har gjort med mig. Det stora är förvisso hans verk och hans tecken, och mäktiga är och hans under. Hans rike är ett evigt rike, och hans välde varar från släkte till släkte. Vad är det som har hänt med Nebukadnessar? Ja, folket började undra. Jo, jag har skrivit detta brev för att förklara för er vad som har hänt för mig. Och så går han tillbaka några år i tiden och så berättar han hur det hela började. Vers 1 i det fjärde kapitlet. Jo, det var så att jag, Nebukadnessar, satt i god ro i mitt hus och levde lycklig i mitt palats. Han hade goda dagar. Han hade haft sina stora militära framgångar, lagt dem bakom sig, konsoliderat sitt rikes gränser och levde i relativ fred och ro och kunde helt ägna sig att bygga upp sitt ståtliga Babel. Och som vi har nämnt tidigare så var det en fantastisk stat. Och han arbetade ständigt för att göra det till antikens kanske vackraste stat. Dessa dubbla murar som löter runt omkring, kanske totalt nästan en 6 mil runt omkring Babel. Ibland 105 meter höga och 28 meter breda. 100 bronsportar, 25 på varje sida. Utgrävningarna har givit vid handen att detta var en fantastisk stat. Floden Eufrat flöt rakt igenom. Och grekerna ansåg de hängande trädgårdarna i Babel, som hängde ned från terrasserna från en kulle, vara ett av världens 7 underverk. Det var en praktfull stad. Och där levde nu Nebukadnessar i godan ro och njöt av sin prakt. Livets solsken över honom. Han var populär, han var högt upphöjd. Alla lydde honom inför minsta vink. Han var enväldig, han var stor, han var mäktig. Ingen och ingenting skulle väl någonsin kunna hota honom. Förresten var det nu många år sedan den där obehagliga drömmen som han hade och som Daniel hade kommit och tytt och sagt att ditt rike, även om det är av guld, skall falla sönder och ersättas med ett annat rike. Men nu hade ju så lång tid gått och ingenting hade hänt. Hans makt hade bara tilltagit. Vad hade han att frukta egentligen? Kanske Daniel i alla fall hade misstagit sig när allt kom omkring. Kanske det inte var så mycket att bry sig om den där judiske fångens uttydning av hans dröm. Åtminstone verkade som om Nebukadnessar inte alls bekymrade sig längre. Han gjorde sig goda dagar. Han tänkte inte på framtiden. Hela tiden så gjorde han nya projekt och nya byggnadsverk var på gång. Och i hans vakna tillstånd under dagarna så tillät han inga sorgsna tankar ockupera hans hjärna. Men på nattens läger,
Han måste ju sova också.
Och under nattens mörka timmar, när han inte längre kunde styra sina tankeprocesser, så var det lika som obehagliga drömmar trängde sig på. Ja, han hade en dröm, står det, som riktigt förskräckte honom och riktigt skakade om honom och gjorde honom ordentligt ängslig. Och så börjar samma process i kapitel 2. Du vet, han kallar till sig alla Babels vise och ber dem uttyda den här drömmen som han har haft. Han borde ju vid det här laget ha lärt sig att det stod inte i deras makt att kunna tyda drömmar. Varför kallade han då inte till sig Daniel direkt? Var han kanske rädd för en eventuell obehaglig sanning och hoppades att få en bättre tolkning från sina egna hedniska visemän? För det fanns ju moment i den här drömmen som var ganska hotfulla. Och kanske fanns det en anledning att oroa sig för att det hade med honom att göra, och i så fall en ganska olycklig utgång. Men trots att han den här gången berättade sin dröm för Babels vise, så kunde det inte tyda drömmen. Och så kallas då slutligen Daniel till hovet igen. Daniel, som hade fått namnet Beltesassar efter Nebukadnessars gud Bel. Och Nebukadnessar ger Daniel erkännandet, står det i den här kungörelsen, enligt vers 6, att i dig bor heliga gudars ande, vilket var Nebukadnessars sätt att erkänna och uttrycka att Daniels gud verkligen var en gud av annorlunda slag, en gudomlig gud, verkligen en helig gud. Och så berättar då Nebukadnessar sin dröm för fången Daniel, som visserligen nu var uppsatt till ståthållare över hela Babels hövdingadöme och den överste bland alla de visa där. Och Nebukadnessar berättar nu sin dröm än en gång, och jag kan föreställa mig att han riktigt plågas av att behöva berätta denna obehagliga dröm. Daniel, jag såg i min syn om natten ett träd på jorden, mycket högt, stort, väldigt, räckte upp till himmelen, med sina grenar sträckte sig ut till jordens ändar, lövverket skönt, mycket frukt, gav föda åt alla, markens djur fann skugga och allt kött hade sin föda därav. Vidare såg jag hur en helig ängel steg ned från himlen, och han ropade med hög röst och sa: hugg ned trädet, skär av dess grenar, riv bort lövverket och förstör frukten, så att djuren som ligger där far sin väg och fåglarna flyga bort. Dock må stubben med rötterna lämnas kvar i jorden, bunden med kedjor av järn och koppar bland markens gräs. Bland himmelens dagg skall han vätas och ha sin lott med djuren bland markens örter. Och så ser du plötsligt nu hur ängeln i vers 13 börjar personifiera den här stubben. Och inte säga det eller den om honom, utan säga han. Så står det: stubbens hjärta, eller hans hjärta, skall förvandlas så att det icke mer är en människas hjärta utan ett djurs hjärta. Och sju tider ska gå fram över honom, så är förordnat. Och syftet med hela denna dröm och upplevelse som ska komma är för att de levande människorna alltså ska besinna att det är den högste som råder över människors riken och giver dem åt vem han vill. Jag upphöjer den lägste bland människor till att härska över dem. Och så är drömmen slut. Och jag kan riktigt se hur Nebukadnessar drar ett djupt andetag och pustar ut, för det var ansträngande att berätta denna dröm. Precis som du kan tänka dig hur jobbigt det är att berätta en hemsk olycka eller en otrevlig händelse som du har varit med om. Du drar en djup suck och pustar ut efteråt, liksom, det var en lättnad att få säga det en gång, men det var väldigt jobbigt att berätta det. Och Nebukadnessar var tydligen illa berörd och fylld av olust över drömmens innehåll. Och nu vädjar han till Daniel och ber honom att uttyda drömmen. Och tydligen, mina vänner, så hade Daniel redan medan Nebukadnessar ännu berättade drömmen fått uppenbarelsen om dess klara uttydning. Han behövde den här gången inte begära tid för att få gå hem och bedja tillsammans med sina vänner. Utan ögonblickligen stod det klart för den unge Daniel vad drömmens innebörd och uttydning bestod i. Men Daniel står där som förstummad. Han tycks genast ha förstått drömmens allvarliga innebörd för Nebukadnessars vidkommande. Och han tycks stå där nästan chockad och illa till mods. Han är tyngd av drömmens innehåll och dess betydelse, men också av våndan över att behöva säga Nebukadnessar betydelsen och uttolkningen. Och det är lika som han överlägger i sitt hjärta hur han nu ska kunna säga det här på rätta sättet och på bästa sättet. Det är lika som han tvekar i det längsta. Ni vet hur man drar sig för att säga en obehaglig nyhet och hur obehagligt det känns över att behöva meddela till exempel ett sorgebud. Man drar sig i det längsta och man känner vånda inför hur ska jag säga det, hur ska personen ta det här. Och Nebukadnessar, han sitter på sin tron och han ser Daniels tveksamhet. Och Nebukadnessar förstår likasom att den här drömmen måste ha en allvarlig innebörd, eftersom Daniel ser så tveksam ut och helst skulle vilja slippa meddela uttydningen. Det är precis som när vi ser hur en läkare bekymmersamt väcker pannan och likasom tvekar inför att riktigt sanningsenligt tala om för oss den rätta diagnosen. Men det gör Nebukadnessar ännu ivrigare. Tala om det, Daniel. Du får inte tveka. Vad än drömmen innebär, jag ber dig, säg mig dess innebörd. Och Daniel i vers 16 inleder enligt typiskt orientaliskt artighetsmaner. Men säkerligen också hyste han en verklig medömkan för denne sin herre och konung. Och han säger, o att drömmen gällde dem som hatar dig och dina fiender och inte dig personligen, vilket den dock gjorde, underförstått. Och så tar Daniel mod till sig. Och du kan förstå att det krävdes mod att konfrontera världens mäktigaste man med dessa obehagliga men ofrånkomliga nyheter. Och han går direkt in på tolkningen och säger i vers 17 och 18: trädet som du såg, det stora mäktiga trädet med grenverk ut över jorden, det är du, konung Nebukadnessar. Det är dig det handlar om. Det är din makt och din härlighet som trädet symboliserar. Och genast känner Nebukadnessar sig ännu mera illa till mods, för han vet ju vad ängeln hade sagt angående detta träd, att det skulle huggas ned. Nå, vad betyder det då att trädet skulle bli nedhugget och förstört och bara stubben skulle lämnas kvar, bunden av kedjor och stå där bland markens gräs och djur? Daniel går frimodigt vidare. Jo, detta att du såg en ängel stiga ner och säga, hugg ned trädet, förstör det, men lämna kvar stubben bunden. Det betyder följande, o konung, att detta är den högstes rådslut som har drabbat min herre konungen. Det betyder att du ska bli utstött från människorna och nödgas bo ibland markens djur och äta gräs som en oxe, vätas av himmelens dagg, och sju tider ska gå fram över dig tills dess du besinnar att det är den högste som råder över människors riken och giver dem åt vem han vill. Men att det befalldes att trädet stubbe med rötterna skulle lämnas kvar, det betyder att du skall återfå ditt rike när du har besinnat att det är himmelen som har makten. Och det slutar uttydningen. En bestämd tidsperiod skulle alltså Nebukadnessar bli utstött ifrån den mänskliga gemenskapen, nödgas bo bland markens djur, bete sig som ett djur. Ditt beklagansvärda tillstånd ska inte upphöra förrän du inser att det är Gud som är konung. Den dagen han insåg att det fanns en Gud i himmelen som råder över människors barn, den dagen skulle han återfå sina själsförmögenheter igen. Det måste ha krävt oerhört mod av Daniel att våga konfrontera konungen med denna obehagliga nyhet. Han säger ju helt enkelt: du kommer att mista ditt förstånd, Nebukadnessar. Visserligen är du stor, o konung, och visserligen tycker du att du är stor och duktig, men du ska tvingas lära dig att det finns en som är större än dig, att det finns en som råder också över ditt stora rike, och att du alls ingen makt skulle ha om det inte vore för hans skull som har tillåtit dig att få den. Precis som Jesus sa till Pilatus, som stod där och självsäkert sa: förstår du inte, Jesus av Nazaret, att ditt liv är i mina händer och jag har makten att ta det? Och Jesus svarar så majestätiskt lugnt: Pilatus, du romerske landshövding, du hade alls ingen makt om den inte vore det given ovanifrån. Nebukadnessar, denne tids mäktigaste man, skulle nödgas inse att han faktiskt bara var en vattendroppe i Guds mäktiga hand, och som Gud kunde göra med precis som han ville. Nebukadnessar sitter där till intet jord på sin vackra tron i sitt ståtliga palats, och det är precis som om yxan redan hade satts till stammen på det träd som var så stort. Han riktigt känner att Daniel nog har rätt, att uttydningen nog är sann och att det gäller honom och hans rike. Men innan Nebukadnessar ens har hunnit reagera så fortsätter Daniel. Nu är han färdig med uttydningen av drömmen, och han skulle kunna ha sagt: så här är det, Nebukadnessar, jag beklagar, och så lämna hovet. Men när uttydningen är klar, när tolkningen är färdig, så bryr sig denne Daniel så mycket om Nebukadnessar att han nu riktar en personlig vädjan till honom och konfronterar honom med det onda som fanns i hans liv, för att om möjligt rädda honom undan den förestående domen. För Nebukadnessar hade tydligen, i likhet med många av antikens härskare, handlat mycket grymt, varit mycket hård och orättfärdig i sitt sätt att behandla sina undersåtar och de folk som han regerade över. Och Daniel, denne fånge från Judén, uppmanar nu konung Nebukadnessar att ändra sin livsstil, att upphöra med att förtrycka folket. Han säger därför: o konung, eftersom nu drömmen betyder så här, lyssna till mitt råd och må det behaga dig. Han säger det på artigast möjliga sätt. Hans avsikt är inte att på något sätt skälla ut konungen eller döma ut honom, men han vädjar till honom: gör dig fri från dina synder genom att göra gott och vända dig från dina missgärningar mot människor och genom att det var barmhärtighet mot de fattiga, om till äventyrs din lycka så kunde bliva beståndande. Det kanske finns en räddning för dig, Nebukadnessar, om du tar ditt förnuft till fånga och vänder om till Gud. Annars ser jag inget hopp, mina damer. Du ser, det var med tanke på Nebukadnessars bästa som han nu konfronterar honom med hans synd. Nebukadnessar hade endast varit inriktad på sitt eget liv, på sin egen ära, på sin egen välfärd, istället för att ägna minsta lilla tanke åt de miljoner människor inom hans domäner som led i fattigdom och förtryck. Och endast en ändring av Nebukadnessars livsstil skulle egentligen kunna bevisa att han underordnade sig sanningen i drömmen och dess uttydning, nämligen att han var ansvarig för sitt beteende emot medmänniskor, ansvarig inför en som var högre och större än honom, och att han alls inte hade rätt att behandla människor som han ville, utan att han hade ansvar inför den Gud som har skapat människosläktet. Känns handlingssättet igen i vår tid? Detta att vi bygger upp ett vackert Babel och njuter av välfärden, medan världen ropar där ute. Tänk om vi inte är så annorlunda från Nebukadnessar. Tänk om Daniel skulle träda in och behöva fälla domen över oss. Ni måste ändra er. Så säger Gud idag: kom, låt oss gå till rätt med varandra, om era synder är blodröda kan de bli snövita, om de är röda som scharlakan kan de bli som vit ull. Inga problem där, låt mig bara få gå till rätta med dig, ödmjuka dig inför mig, bekänn din synd och jag ska göra den vit som snö. Efter att ha sagt det här så lämnar Daniel hovet. Det är aldrig säkert att när vi har konfronterat människor med deras ansvar att göra upp med Gud, att de verkligen kommer att göra det. Men vårt ansvar slutar där, när vi har vågat konfrontera dem med nödvändigheten av att behöva ändra sitt liv, göra sinnesändring och tro på Herren Jesus Kristus och ta emot Guds frälsande nåd. Sedan ligger ansvaret hos människorna i fråga. Nu låg ansvaret hos Nebukadnessar. Skulle han ändra sig eller inte? Ja, vi läser vidare. Och det tragiska som står ifrån vers 25 och framåt, det var att Nebukadnessar gjorde som du har gjort så många gånger och som jag har gjort så många gånger. Förträngde sanningen. Försökte glömma alltihop. Det är nog inte så farligt. Den där predikan kan jag nog glömma. Det var nog inte Gud. Jag kan nog fortsätta som förut. Men Gud gav honom tid. Nebukadnessar. Månad gick. Dagar gick. Ett helt år gick. Och allt som tiden gick, så är det lika som Gud väntar på Nebukadnessar att ödmjuka sig och vända om från sitt högmod. Men från Nebukadnessars sida så handlar det om en motsatt utveckling. Allt som tiden gick, ju mer självsäker blev han istället. Haha, det var nog inget farligt med den där drömmen heller. Det hände ju ingenting. Det är precis som predikaren säger. Därför att dom icke strax går över vad ont som görs, så får människors barn dristighet att göra vad ont är. Ser du? Det är för att dom inte plötsligt kommer. Det är för att Guds rättfärdighet inte uppenbaras nu. Det går ju. Jag kan ju göra de här grejerna utan att någonting händer. Alltså finns det ingen Gud som egentligen bryr sig om det. Och vi bedrar oss själva när vi tror att ingen fara är på taket, därför att vi ostört bara kan hålla på att göra precis som vi vill. Oh, vilket bedrägeri vi är införda i. Domen kan visserligen dröja, men den är säker och den är ofrånkomlig. Men det är Gud som ska ha sista ordet. Visserligen dröjer han till synes ännu en dag, vi vet inte imorgon. Men det är Guds långmodighet, för han är långmodig, står det, eftersom han vill att ingen ska förgås, utan alla vända om och komma till bättring och frälsning och kunskap om sanningen. Nebukadnessar fick ett helt år av nåd. Han hade hela tiden haft möjlighet att ödmjuka sig och vända sig till den högste och erkänna att det är han som har makten och rätten till mitt liv. Men så kom den ödesdigra dagen då allt så plötsligt skulle förändras. Nebukadnessar går omkring där på taket av sitt kungliga palats i Babel som en stolt tupp med kammen rest. Och han ser sitt ståtliga Babel runt omkring sig med alla de praktfulla byggnaderna och den dubbla muren som skyddade så säkert mot alla fiender. Babel var ju ointagligt. Babel var den mäktigaste av alla städer. Fylld av självbeundran ropar han till sig själv och alla till dem som möjligen var med honom där på taket. Vers 27. Se, detta är det stora Babel som jag har byggt upp till ett konungasäte genom min väldiga makt och min härlighet till ära. Nebukadnessars skrytsamma ord stämmer väl överens med många inskriptioner, sammanlagt 50, som han funnit i ruinerna av det gamla Babel, på byggnadsmonument som han har grävt fram. Det står bland annat på ett ställe som Nebukadnessar har låtit skriva: sedan byggde jag palatset, sätet för min kunglighet, människorasens förenande band, glädjens och fröjdens boning. På ett annat ställe står det: jag uppbyggde och förstärkte Marduks tempel och hela Babel och befäste så mitt väldiga namns rike för evigt. Så Nebukadnessar, han kunde sin ärosång. Han sjöng den ofta. Och nu gick han det på taket igen och sjöng den än en gång till sin härlighets ära, på taket av sitt härliga palats, maktens högsta boning, som han trodde. Men nu var det sista gången han sjöng den. Han hann inte ens sjunga den färdig. För någonting märkligt hände. Det står i vers 28. Medan ordet ännu var i hans mun, medan han ännu höll på med denna självberömmelse, och innan han ännu hade hunnit färdigt, så blir han obehagligt avbruten och förstummad av en himmelsk röst. Och den säger: Nebukadnessar, dansen är slut. Ditt rike har blivit taget ifrån dig. Redan skett. Det är över nu, Nebukadnessar. Allt är slut. Till och med för sent att ångra sig. Ingen betänketid. Han ställs inför ett obehagligt faktum som inte går att ändra på. Ett helt år av förspillda tillfällen låg bakom honom. Varje dag hade varit en möjlighet att omvända sig. Över 360 dagar, 360 tillfällen. Vad gör du med dina dagar? Hur många dagar har Gud väntat på dig? Och du bara har hånat i ditt hjärta och sagt: det är nog inte så farligt. Jag hinner nog. han dröjer nog. Det blir nog inte så märkvärdigt med det som sägs. Men mina vänner, nu var domen ett obehagligt, ofrånkomligt faktum. Den fruktansvärda drömmen blir plötsligt en verklighet. Och på ett ögonblick så reduceras världens mäktigaste man och den mest respekterade till en sinnessjuk varelse, oförmögen till mänsklig samvaro, likt ett djur. Och genast ser hans livvakter där uppe på taket att Nebukadnessar förändras, förvandlas. Hans konungsliga prakt och härlighet förbyts i ett djuriskt beteende. Och så småningom börjar håret växa och naglarna som örnklor. Det är något som slocknar i hans ögon. Hans själ är inte längre en människas själ. Man får ledsaga honom ner från taket. Men hans beteende är tydligen av ett sådan djuriskt art att man inte längre kunde ha honom i något av Babels vackra hus. Han blir utstött ifrån den mänskliga gemenskapen och få leva bland vilddjur. Troligen stod han hela tiden under hovets uppsikt, men man kunde inte få någon mänsklig kontakt med honom. Hans rådgivare övertog makten och stormännen. Kanske Daniel var där och ledde regeringsansvaret, och kanske Daniel hade förklarat att denna sjukdom är endast tillfällig, den är av övergående art. Och genom ett under från Gud så tror jag man trodde Daniel. För annars hade det varit gyllene tillfälle för en statskupp. Så var det i antikens värld, precis som det är nu. Med minsta lilla svaghet ifrån maktens sida så vandrade där och tog makten. Men inte nu. Enligt framstående gammaltestamentliga kommentatörer så har man försökt identifiera den här sjukdomen, ofta med hjälp av psykiatriker. Och den kallas ibland insania zoantropica, eller en känd men också mycket sällsynt form av sinnessjukdom, där patienten får en form av vanföreställning så att han tror att han är ett djur, och i det här fallet kanske en oxe, ibland en varg, ibland ett lejon, och beter sig också som vilddjur. Vilken smälek det måste ha varit för denne mäktige, härlige konung att plötsligt bli som ett djur som alla såg ner på. Är han den väldige Nebukadnessar? Varför har detta drabbat honom? Och när den utsagda tiden var förliden kom Nebukadnessar av någon anledning, vi vet inte hur lång tid, kanske 7 år, 7 tider står det, av någon anledning så kom han att lyfta sin blick upp. Och kanske han just då började ana att det måste ju finnas någon som är större än människors barn. Ja, det är alltid nyttigt att beskåda stjärn i himlen. Det ger oss ofta ett mera realistiskt perspektiv på oss själva. Vi inser då lättare att vi faktiskt bara är som små basiller på ett litet stoftkorn i det väldiga universum. Och att våra stora och märkvärdiga ord kanske inte är så klädsamma längre. Jesaja säger, ja, Herren säger genom Jesaja: lyft upp era ögon mot höjden och se, vem har skapat allt detta? Det har han som för härskaran där fram i räknade hopar. Han nämner dem alla vid namn. Ja, så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att inte en enda utebliver. Nebukadnessar började inse vem Gud är. Och i och med att han gör det så återfår han sitt förstånd. Och ryktet börjar sprida sig i Babel: Nebukadnessar är frisk, han är inte längre som ett djur. Och snart söker han stormen och rådgivare upp honom och insätter honom på tronen i Babel igen. Och han får faktiskt större makt, sig given, än han tidigare hade haft. Men det är en annan människa, en annan konung, som de har fått tillbaka på tronen i Babel. Det är en ödmjuk och lycklig regent. Man hör honom inte längre prisa sin egen duktighet. Istället är han helt upptagen med att förundras över himmelens Gud och upphöja honom och göra honom känd för sitt rikes undersåtar. Han kallar till sig sina sekreterare. Han låter nedteckna sin upplevelse, sin förnedrande upplevelse. Men han är fri från allt prestigetänkande nu. Han är inte längre mån om sin egen prestige och värdighet, utan om Guds, den högstes ära. Alla måste få höra om den mäktige Gud som har gjort sådana härliga under och tecken med mig. Och så slutar kapitel 4 med till exempel det som står i vers 32. Honom mot vilken alla som bor på jorden är att akta som intet. Du ser, nu har han förstått att han bara var en vattendroppe. Han gör vad han vill, stort och smått. Han gör vad han vill med både himmelens här och med dem som bor på jorden. Och ingen kan stå emot och säga till honom: vad gör du? Så fick jag då på den tiden åter mitt förstånd tillbaka och min härlighet och min glans. Därför prisar jag nu Nebukadnessar och upphöjer och ärar himmelens konung. Ty alla hans gärningar är sanning och hans vägar är rätta, och de som vandrar i högmod, de kan han ödmjuka. Det har jag upplevt. Och så slutar Nebukadnessars kungörelse. Och så sprids denna väldiga lovsång ut över hela det babyloniska riket. Nebukadnessars lidande hade medfört att han förstod vem Gud var. Och det hade gjort honom tacksam. Först efter sin sjukdom fick han det rätta perspektivet på tillvaron. Observera att hans tillfrisknande sammanföll med att han kom till en rätt insikt om sig själv och om vem Gud var. Tidigare hade han varit helt upptagen och allt hans intresse hade rört sig omkring hans egen höga person, men nu var han plötsligt upptagen med Gud, med hans väsen och natur. Låt mig sluta med att säga, det här kapitlet är inte ämnat att skrämma någon så att du skulle bli mista dina själsförmögenheter om du framhärdade i ditt högmod. Men det är visserligen sant att Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd.